Och då ska vi gå till Gamla testamentet. Och jag tittade i mina gamla papper och det är inte så väldigt ofta jag har valt Gamla testamentets texter. Men idag får det bli så. Och det är Ruts bok. Och det är ju en av de två böcker som är uppkallade efter kvinnor. Esters bok handlar om en drottning. Och Ruts bok är mer en kvinna av folket. Och det är fyra korta kapitel. Med både vackert och intressant innehåll tycker jag. Och det är skrivet i en mycket koncentrerad form. Och Ruts bok finns i vår bibel efter domarboken. Och det handlar om det som hände under den oroliga domartiden i Israel. Och det handlar mer om dagligt liv än om maktspel. Och jag ska läsa en del utvalda verser ifrån Ruts bok. Och börja lämpligen kapitel 1, vers 1. På den tid då Israel styrdes av domare blev det en gång hungersnöd i landet. En man från Betlehem i Juda utvandrade då med sin hustru och sina två söner till Moab för att bo där en tid. Han hette Elimelek, hans hustru hette Nomi och hans båda söner Maklon och Kiljon. De var efratiter från Betlehem i Juda. De kom nu till Moab och stannade där. Ja, det är en berättelse som följer en familj. Det är en berättelse om trofasthet, om omtanke. Och samtidigt visar sig att det blir en del i det vi kallar frälsningshistorien. Om Guds handlade med sitt folk. Den leder fram till kung David. Och också mot Jesus Kristus själv sen. Och den börjar ju på en plats som vi känner igen att den hör ihop med frälsningshistorien. Med Betlehem. Hungersnöd. Och från Betlehem utvandrade en man. Elimelek och hustrun Nomi och två söner. Och de bosatte sig i Moab. Och det kanske ni vet är ett område som ligger österut om Jordan och Döda havet. Och ett område med, vad ska vi säga nu? Fientligheter mellan Israel och Moabs land. Det har en lång tradition av tvistigheter och oenigheter. De bosatte sig där och sönerna gifte sig med moabitiska kvinnor. Och mycket kortfattat sen så berättar boken om det dråpslag som träffade familjen. Elimelek dog och efter en tid också sönerna. Och kvar blev tre änkor som ju inte hade möjligheter att klara sig på egen hand i det samhälle som så som det fungerade då. Det man hade att lita på var den egna familjen. Och Nomi upptäckte och sa att hon ville återvända till Betlehem. Till sin släkt. Och hon uppmanade sina sonhustrur att ni ska också återvända till era släktingar. Så att ni kan få hjälp och klara er. Och efter en viss tvekan så bestämmer sig den ena sonhustrun att göra så. Och den andra kvinnan som då är Rut säger så här. Nomi sa, du ser att din svägerska vänder tillbaka till sitt folk och till sin Gud. följ med henne tillbaka. Men Rut svarade, tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst. Endast döden ska skilja oss åt. Då Noomi såg att Rut var fast besluten att följa henne talade hon inte mer om saken. Så gick de båda tillsammans ända till Betlehem. Ja, Rut hade ju lärt känna Noomi under flera år och blev mycket fäst vid henne. Och hon hade också ju lärt känna den Gud som Noomi tillbad och som hon tillhörde och som hon själv hade lärt sig känna och tillhöra. Och hon, en Moabs dotter, ville inte mista det hon hade hittat. Med sin utgångspunkt ville hon ändå tillhöra Herren. Och de vandrar tillbaka till Betlehem. Och då står det att det blir stor uppståndelse i staden. Noomi är tillbaka. Noomi är tillbaka. Och det betyder, Noomi betyder den ljuva. De ropade, den ljuva är tillbaka. Själv kände hon sig mera som Mara, den bittra. Rik drog jag bort, men tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka, säger hon. Och änkor var en utsatt grupp på den här tiden. Och det finns ju en rad åtgärder i Mose lag som berör just hur man ska behandla änkor. En var rätten att vid skördetiden få gå ut efter skördefolket och samla upp de kvarvarande axen, eller de tappade axen som låg på åkern. Och när Rut och Noomi kom tillbaka till Betlehem så hade just skördetiden börjat. Och då säger Rut en dag till Noomi att jag skulle vilja gå bort till fälten och fråga om jag får plocka ax. Och Noomi sa att det var bra om hon gjorde så. Och av en händelse, skriver författaren, så att man riktigt ser en blinkning till Gud. Av en händelse hamnade hon på en åker som ägdes av Boas. En man som var av Elimeleks släkt. Och han, Boas, uppmuntrade Rut att vara kvar på hans åker. Och han sa dessutom till sitt folk att lämna lite extra kvar på marken som hon har att plocka. Och Rut undrar, hur kan Boas vara så god mot henne som en främling från ett annat folk? Och svaret ska vi läsa. Kapitel 2, vers 11. Boas svarade, jag har hört talas om allt vad du har gjort för din svärmor sedan din make dog och hur du har lämnat dina föräldrar och ditt hemland och begett dig till ett folk som du inte kände förut. Må Herren löna dig för vad du har gjort. Ja, må Herren, Israels Gud, ge dig allt vad du förtjänar när du har kommit för att söka skydd under hans vingar. Och så berättas att den dagen så fick Rut ihop en efa korn. Och då vet ni att det är ungefär 36 liter. Och när Noomi fick höra det här på kvällen så bad hon att Herren skulle välsigna Boas för det han har sett och gjort för dem. Och hon berättade för Rut också att den där mannen Boas är någonting som kallas på svenska för en skyldeman. den person som har ansvar för att efter ett dödsfall hjälpa en behövande i den storfamilj man talar om på den tiden. Att till exempel köpa tillbaka, att återlösa ett sålt landstycke som den avlidne hade haft. Det som Elimelech hade haft kunde då få köpas tillbaka. Och då känner ju egentligen det, ja, Rut får bara reda på att så där går det till. Hon tänkte inte så mycket mer på det. Hon fortsätter i alla fall att gå till Boas åker hela veckan och samlar ax. Och Noomi vill att Rut ska få det bra. Och hon har börjat fundera och tänkt ut en plan. Jag har en plan. Och då finns det i kapitel 3 en vacker berättelse, tycker jag. Som när jag läser den blir det mer som filmbilder i mitt huvud. Då är vi vid tröskplatsen efter själva insamlat av skörden. Och då är det så att man sover över där för att skydda och bevaka. Så ingen tar sig dit och gör något man inte ska. Så att folk ligger och sover där. Och då har de kommit på, eller Noomi har då egentligen uppmanat Rut. Och nu tänk på det, Noomi uppmanar Rut så här. När det blir kväll, då ska du smyga dig fram till den plats där Boas ska ligga. Sen ska du krypa in under täcket vid fotändan och ligga och vänta där. Och då när Boas så småningom vaknar senare på natten och märker vad som har hänt, så säger Rut: bred din mantel över mig. Och på den tiden var det samma sak som att be om äktenskap. Ett frieri. Nå, och Boas är inte ovillig på något sätt. Utan han vill nog gärna. Fast då är han ju så ändå tänka sig för lite grann. Att det finns då en släkting som enligt lagen har första rätten att vara den som tar sig an änkan. Så Boas träffar den och berättar hur det är och säger att du som är skyldman i första hand kan få köpa in, återlösa den här åkermarken som var Elimelechs en gång i tiden. Ja, det tyckte han var bra. Och så påminner Boas, men då är du också skyldig att ta hand om Rut. Och då ångrar han sig eller drar sig tillbaka. Då passar det inte längre. Så att, allt detta slutar med att Boas tar på sig inlösningen och han tar Rut till sin hustru. Och det är Rut och Boas som får en son som heter Oved. Och Oved blir farfar till David, den som så småningom blev den kung man i Israel högt aktar. Kung David är avkomling till Rut, moabitiska kvinnan. Och ni kan gärna vid tillfälle försöka läsa hela berättelsen i sitt sammanhang. Och det ger en intressant bild av hur det har varit och kan bli. Vad kan den här berättelsen med oss att göra idag då? Jag tror att den kan visa hur Guds väg för oss att vara en del av Guds rike kan uttryckas. Berättelsen om Rut är ju en berättelse om osjälviskhet och om en orubblig överlåtelse. Och den visar ju hur omsorg och kärlek i det dagliga livet kan bli ett sätt att uppfylla Guds lag. Och också det som går utöver lagen. Det som Nya testamentet uttrycker med att vi ska ha lagen skriven i vårt hjärta. Rut är en moabitisk kvinna. Och hon hör till ett folk som Israel var i strid med många gånger. De vägrade hjälpa Israels barn när de vandrade genom öknen. Och i femte Mosebok så står det så här. Men man kan ha det som bakgrund till vad som var det som gällde i Moseskriften. Femte Mosebok 23, och verserna 3 och 4 ska jag läsa. Och då förordnas det så här då. Ingen ammonit eller moabit får någonsin upptagas i Herrens församling. Inte ens deras efterkommande tionde led får upptas där. Ty när ni drog ut ur Egypten kom de er inte till mötes med bröd och vatten på vägen. De lejde Biljam, Boras son, till att förbanna dig. Moabitisk. Så var det. Och då är det ju intressant att moabitiska kvinnan Rut blir den som inte är tionde led utan redan i det tredje led har David i sin släkt. Och som ett antal led senare har Jesus Kristus i släktledet. Davids son. Och då tänker jag att den här berättelsen visar ju att alla folk kommer att vara representerade i Davids store son Jesus, Guds rike. Och att de som är Abrahams sanna barn bestäms av annat än biologisk härkomst. Och Jesus och Paulus säger ju likadant att den är Abrahams efterföljare som har något i sitt hjärta. Den som är beredd att hjälpa oss och ge oss en plats i Guds rike är också möjligt det som Jesus har gjort. Och Noomis liv förvandlas ju från utblottning och hopplöshet genom Ruts och Boas handlingar. Hon får övergå från, de kallade sig tomhet när hon kom tillbaka, till fullhet med hjälp av människors trofasthet. Och genom Herrens trofasthet. Och Rut, den moabitiska kvinnan, får också bli en länk i kedjan från Abraham till David och fram till Jesus. Och delaktighet i riket ska både för kungen och för folket vara att man återspeglar den kärlek som Herren vill se och som Rut och Boas ger exempel på. Det är mycket i det gamla förbundet som pekar framåt vad Jesus har gjort. Och om vi kommer ihåg vandringen på Emmausvägen så berättas ju att Jesus kom och förklarade vad som stod i skrifterna. Nu kände man ju inte igen honom förrän vid måltiden, men jag tänkte så här att nog berättar han väl också om Boas och Rut då kanske. Att Boas återlösning av mark kunde vara också ett förebud på Jesu återlösning för oss som människor som behöver återlösning från våra synder. Det som pekade framåt Jesus såg man kanske inte förrän efteråt man tittar tillbaka. Och berättelserna om Noomi och Rut visar att Guds handlande är en del i en frälsningsplan som finns. Hans väg att vi som hans skapelse ska få del av närhet och en möjlighet att få kallas Guds barn. Vi kan bli manade av de här kvinnornas exempel att lära oss att leva med trofasthet och med osjälviskhet inför våra ögon. Att vi låter Gud leda oss och föra oss dit han vill att vi ska vara. Och vi får be att vi får vara i Guds plan med våra liv och göra det han har menat för oss. Och då är det till välsignelse både för oss själva och för de som är runt omkring oss. Amen.